Här börjar Gulaschbaronen av Henrik Fock, inläst av Håkan Julander. Gulaschbaronen, en berättelse om människor. En berättelse om människor handlar om vilka de var och vilka de blev och vad som hände däremellan. Den berättar om var de kom ifrån, om hur förebilder och erfarenheter formade de värderingar och drivkrafter som fick dem att handla som de gjorde. Och allt detta sker medan historiens händelser, det som skedde i den stora världen just i deras tid, skapade speciella ramar och förutsättningar för deras liv. Östergötland, april 1911. Hon stod i dimman på herrgårdens trappa och skrek efter honom. Men han lät slamret från smedjan vara en ursäkt för att inte höra och diset en annan för att inte se och fortsatte gå med blicken i backen och händerna i fickorna. Då bröt hennes röst igenom, skarp som han aldrig hört den för och omöjlig att nonchalera. Han vände och gick med hasande steg fram till trappan. De blängde på varandra en stund. Sekunderna tickade. Ingen vek undan med blicken. Du vet precis vad det handlar om, bröt hon envigen. Det visste han precis, men teg, och hans oförstående min retade henne. Inte, låt mig då vara tydlig. Det är dags nu. Packa och ge dig av. Hon pekade med hela armen mot allén, den som ledde till stora landsvägen. Den unge mannen nedanför trappan hade mörkt bakåtstruket hår, i det närmaste svart, som spretade och inte riktigt ville hålla sig på plats. Ögonen var bruna, uppsynen mörk och ansiktet kantigt. I högvälborna Elisabeth Trulls familj vek man inte med blicken från underordnade. Det passades inte heller att se ner på dem. Nu uppifrån trappan gjorde hon det ändå rent bokstavligt. Han kallade henne allt möjligt fult bakom hennes rygg, det hade hon nog hört, och nu var det dags att leva upp till hans föreställningar. Dessutom hade han inte alltid varit som ett hem för hennes livs obehag. Och ta med dig din odåga till bror, la hon till. Så kan väl tant Elisabeth inte göra, bara kasta ut mig, försökte han. Kan inte, sa hon och höjde ögonbrynen som åt en dumhet. Skulle det vara omöjligt på något sätt? Märkte han inte jag just gjorde det? Han hade inget mer att säga, men det hade hon. Du har haft 20 år på dig. Endera dagen är du myndig. Du har fått gå i skola, ta studenten till och med. När han ändå tjurigt teg, som han gjorde när det passade honom, en vana som fick honom att verka utanför och vara svår att förstå, satte hon punkt. Liksom stampade i backen. Mitt tålamod och min godhet har trots allt vissa gränser. Den unge mannen hette Gustav Kronhjelm och hade hela sitt liv bott på herrgården Trullsborg. Osäkerhetens tid hade börjat när greve Adolf Truls, som Gustav Kronhjelm hade fått kalla farbror Adolf, precis som grevinnan skulle tituleras tant Elisabeth, en tidig morgon i sena november hade ridit ut på sin morgonritt för att aldrig komma tillbaka. Hästen hade återvänt sent på eftermiddagen. Rätt vad det var hade den stått utanför stallet, men hade förstås inget att berätta. Varje skallgång hade varit resultatlös. Inte ett spår. Sen kom snön i stora mängder och ovanligt tidigt, och letandet hade upphört. Nu var det under alla omständigheter för sent. 5 månader hade gått. Kyrkoherden hade ännu inte gjort en anteckning i dödsboken, men alla tog för givet att greven var död. Det var inte första gången någon försvunnit i skogen. Nog hade Adolf Truls mer än antytt att familjen skulle bekosta några år vid universitetet i Uppsala för Gustav. Men frågan berördes inte efter den dagen han försvann. Den ersattes först av ointresse, därefter av en behandling som om han inte fanns. Och så en dag hade han fått flytta från sitt rum i stora huset till ett kryp in i ena flygen. Nu stack Wilhelm Truls fram huvudet i porten, tog ett försiktigt steg ut på trappavsatsen och ställde sig bakom sin mor som i hennes skugga. Mamma.